Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vadå för vanlig känsla? Den är väl suverän?
Ja, den är suverän. Jag har ju haft en skön... Alltså, jag var ju uppe i Riksgränsen och det var ju helt... Alltså, det var så otroligt magiskt. Jag kan säga att det var nog en av mina topp 5 härligaste upplevelser i livet. Alltså.
Wow, det är ju stort. Vad kul.
Ja, det är stort. Och jag är... Nu är jag så taggad på att vi nästa år ska kanske kunna komma iväg lite... Ja, men... Du vet, som man kunde förr. Alltså resa. Och då tänker jag att vi, du, jag, Alex, Ringo, Rambo, Nova, alltså hela gänget, vi måste göra några dagar i Riksgränsen och bara uppleva hela den grejen. Alltså.
Mm. Det är så... nog väldigt, väldigt roligt för barnen framförallt.
Ja, och det är kul för dig också att träffa mina skotergrabbar. Du kan sitta med dem. Du kan...
ja, men det känns som vi har nog mycket att prata om. Alltså, det känns som vi har samma intressen. Ja. Alltså i och för sig, jag älskar ju att köra fort. Och det gör de också, så det har vi något
älskar.
Att prata om.
Och de är så otroligt sköna och duktiga. Och du vet, de kör ju... antingen kör man en Lynx eller så kör man en Skido, va? Då är det liksom, det är Skido eller Lynx.
Får jag fråga, jag pratade med en kompis idag som sa något och jag vågade inte visa hur okunnig jag var. Vad är en Polestar?
Ja, men Polestar är ju den här elbil, det är ju en elbil.
Polestar. Jo, men är den coolare än min Taycan?
Nej, absolut inte.
Alltså inte ens, nej. För nej, du vet, börjar berätta att hon har träffat en kille och så hade hon en situation och han bara, ja men du kan låna min bil. Och så var det en Polestar och jag liksom, jag bara, vad fan är hon? Jag tycker ändå, det är inte ofta man har om ett bilmärke som man aldrig har hört. Och så börjar hon berätta hur den så här, den har bara en pedal, den bromsar av sig själv, den... Nej, det var massa med grejer. Jag bara kände så här, va? Har hon en coolare bil än vad jag har?
Nej.
Alltså, gud, vilken tur.
Nej, inte en liksom... jag tror att Polestar är ju... Det är ju ett... Jag tror att det är Volvo som har utvecklat Polestar.
Alltså en elhybrid, eller en elbil, ja, en precis elbil, som min Taycan.
Ja, jag tror att det är både hybrider och elbilar. Så att det är väl inget fel på det, men det går ju inte att jämföra med den tyska prestandan som Porsche levererar och Volkswagen Group när de gör sin liksom värsta sportbilen. Alltså Taycan.
Men om du jämför Taycan med Tesla, alltså Teslas värsting, vilken är liksom coolast då?
Taycan är alltid coolare än Tesla. Det som är Tesla har ju ett försprång, okay. För Tesla ligger ju 10 år före tiden med sin infrastruktur när det gäller laddstationer och räckvidd. Körupplevelsen i en Taycan, alltså Porsche, den slår Tesla alla dagar i veckan. Men det som är den faktiska skillnaden, det är att en Porsche, kanske Porsche Taycanen har ju en räckvidd runt 35, och med en Tesla kommer du kanske dubbelt så långt, men du kan inte köra lika, om man får säga, aggressivt. Alltså skulle du ta ut en Tesla på en bana och köra fort och vara så att säga tuff mot bilen, då börjar det ryka i en Tesla. Och det är det som är Porsches strategi, att göra det ska vara lika roligt att köra en elbil som en vanlig fossilt bränsle, så att säga. Så att jag var ju nere och körde Taycan på ringen där i Gotland, och det var ju svinkul. Mm. Det är den här banan, alltså du har ju Mantorp på ringen, alltså en sån här racingbana.
Ringen i Gotland? Vadå, jag ska ju till Örebro den 7 juni och köra på banan.
Mm. Och då kan du köra Taycan.
Porsche.
Ja, köra Porsche, ja. Jättekul.
Det har aldrig gjort det.
Nej, så att jag tycker att... det ska vara tysk. Det ska vara den här tyska liksom kvaliteten på grejen, alltså. Det är det som är.
Men
apropå tysk kvalitet. Jag har ju köpt en Volkswagen ID3 till Nova.
Ja, och det vet jag. Men det har vi pratat om.
Ja, men har vi pratat om det? Men den har ju inte du provkört.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Snälla. Alltså, den är så rolig. Ja, men den är helt fantastisk. Den är så pigg och så cool. Alltså en ID3 till en som precis har tagit körkort tycker jag bara känns så otroligt rätt.
Ja, men så där kan man ju inte säga. Den är svindyr. Vilka människor har råd att köpa? Alltså, jag skulle inte köpa en sån dyr bil till mitt barn. När det är,
vårt barn? Tänker du på Falka eller?
Nej, men alltså överhuvudtaget. Jag tror inte att det finns många människor som skulle köpa en så dyr bil som första bil till sitt barn. Jag tror att det är ytterst ovanligt.
Ja, det tror jag också. Det tror jag också.
Men absolut. Vad kul att den är kul att köra. Mm. Det är bra. Du kanske undrar hur jag mår?
Nej, men jag tänker... jag hör på ditt tonfall att du är på rätt sida om måhets... graden. Alltså man hör ju, du har ju inget liksom egentligen mellanläge. Du jag mår bra eller jag mår dåligt. Det är inte så här, du skulle aldrig säga så här, jag är okej. Utan det är
nej.
Och jag hör ju på tonfallet.
Vad är det genomsnitt svensken svarar på frågan, hur mår du? Det knallar och går.
Ja, det knallar och går. Nej, det är inte du.
Nej. Eller det finns något annat så här, det är jämna plågor, den är bäst.
Ja, jämna plågor. Ja, det tror jag min pappa brukade säga så.
Ja, det säger plågor. Alltid min farbror, ja, det är jämna plågor. Ja, då är man ju ingen livsnjutare direkt. Nej. Om man svarar så. Nej, men jag har precis varit på gymmet och jag är så jävla glad för att jag har inte ont någonstans. Och jag tänkte på det, att jag fattar inte människor som inte tränar. Människor som inte fattar vilket privilegie det är att ens kunna gå till gymmet och styrketräna. Eller gå ut och springa i naturen eller spela paddel eller allt det där. Att människor så här går runt och tar det för givet och tycker att det är något så här jobbigt. Och, alltså jag fattar verkligen inte det för mig. Jag är så otroligt tacksam de dagar som jag kan gå till gymmet. Eller som igår var jag och Ross ute och sprang runt Djurgården eller när jag spelar paddel i måndags och bara så här, jag har inte ont någonstans. Det smärtar ingenstans när jag kör det här träningspasset. Jag kan ta ut mig till max, jag mår bra efter. Alltså det är sån jävla lycka.
Mm. Men då ska vi ju samtidigt flika in att det fanns ju en tid i ditt liv där träningen absolut inte var ett självklart och naturligt inslag i din vardag. Så att det är ju lätt att säga det nu när du är i en position där du kan unna dig en PT och alla de här sakerna. Och liksom du har en struktur som du har skapat på företaget där du kan gå ifrån och träna och komma tillbaka och hämta och lämna och allt det där. Eller?
Men vadå, jag skulle väl säga att de flesta människor i Sverige har väl, eller jag tror till och med att enligt svensk lag så har alla människor en timme mitt på dagen som de får göra precis vad de vill med. Det finns ingenting i lagboken som säger att man på den timmen måste sitta på sin feta röv och käka husmanskost och avsluta den timmen med en arraxboll och en kaffe med mjölk.
Absolut inte. Men det jag menar är att när jag lärde känna dig eller vi började umgås, och det fanns ju en tid när du prioriterade 4-5 dagar fest på Stureplan och satt på Rish och, som är en välkänd restaurang och teatergrillen och drog en fylla och allt. Så där, va? Alltså det var ju inte så att det låg i din agenda att träna.
Nej, men det har väl lite med åldern att göra också, att man, det börjar liksom, kroppen börjar ju smärta mer och mer och man känner att man men det är säkert absolut, ligger säkert någonting i det.
Ja, det tycker jag också. Så att, men jag tycker att det är härligt det du säger. Jag tycker ju, om man ser på träningen som någonting lustfyllt och som gör att man mår bra och liksom kopplar bort hela det här prestationsmässiga. För att när det blir för mycket fokus på prestation, då tycker jag att det är som när man gör, alltså man ska ju försöka hitta, det är bättre att ta en lång promenad om man känner att man kan få in det i sin vardag än att ha ångest över att man inte tog sig till gymmet och gjorde några tunga reps. Så att det gäller ju att uppskatta den här lilla motionen och värdesätta den och inte liksom lägga ribba. Om jag bara kan ta en promenad så är det inte värt det. Jag måste ta till gymmet, jag hinner inte gå dit idag, så prioriterar man bort det. Utan det är ju bättre att bara ta den där liksom. Kan ju stå på jobbet och göra lite squats liksom. Allting är bättre än inget på något sätt.
Ja, det där har jag ju tyvärr aldrig lyckats få till.
Nej, men det är ju för att du
träna lite här och där. Du och Alex kan kasta er ner på landet och köra lite armhävningar. Alltså, det gör inte jag.
Nej, liksom. Men det återspeglar ju din personlighet. För att du är ju en antingen eller person. Du är så här, Peter, gymmet, tunga reps eller inget. Du har ju inte det här mellanläget.
Nej, exakt. Är det semester, då är det semester. Då vill jag helst inte ta med mig träningskläderna. Liksom.
Nej, men så är det verkligen.
Eller det var ju för sig lite överdrivet. Jag älskar ju att träna på min, gå ut och ta en joggingtur när man inte har någon tid att passa. Det måste ju vara bland det bästa som finns. Åh, gud vad jag längtar ner till Marbella. Jag ska åka ner själv snart om allt går enligt plan. Och då ska jag verkligen njuta av den där strandlängen som jag aldrig hinner med att göra när man är där nere med alla barn och allting. Och bara gå ut och jogga. Och,
ska du åka dit utan mig, Alex, Ringo, Nova och Falke och Rambo?
Och Ross.
Det är skönt att Ross. Ska inte Ross med heller?
Nej, ingen ska med.
Varför ska inte Ross med springa där på stranden då med dig?
Nej, men det känns lite bökigt att flyga med en hund om man bara ska vara ner i 3 dagar. Ja. Det känns lite mäckigt.
Ja, det är sant, det är sant.
Du, apropå Ross, så ska ju Ross få spendera sin första helg med Alex och Falke den kommande helgen. Det ska bli jättespännande. Jag är lite nervös över att han ska, du vet, kissa eller bajsa på Alex heltäckningsmatta. Då är jag ju körd, alltså.
Ja, då är inte han välkommen där längre.
Nej, men då kommer jag få ett helvete. Fy fan.
Ja, då är det saneringsfirma, alltså.
Herregud. Ja. Men jag har i alla fall bestämt att jag anser honom rumsren nu. Och jag har ju försökt att så här preppa Alex på att han måste vara noga med att gå ut med honom. Och så, vi får se. Vi pratar om det nästa vecka för jag berättar.
Ja, men så spännande.
Du, vi kickar igång, eller?
Ja, jag tycker det. Jag tänker, jag vet inte vilken av dem det är, men du tar väl bara en av dem.
Hej på er. Jag är 26 år, min sambo 29. Vi har två små barn och varit tillsammans i snart 5 år. Vi är som gjorda för varandra och är varandras bästa vänner. Har perfekt sex och så vidare och så vidare. Men han har otroligt svårt att ta diskussioner där han känner sig anklagad. Till exempel, han gick på toaletten för att göra nummer 2. När han är där inne så tycker jag att jag hör att han pratar med någon. Jag smyger fram till dörren och hör klart och tydligt att han viskar med någon samt stönar lätt. Men gud! Efter en stund kommer han ut och jag frågar vem han pratat med. Han slår då direkt ifrån sig och skriker att han inte pratat med någon. Jag ber om att få kolla på hans samtalslista på hans telefon, men det får jag inte, för jag borde lita på honom. Jag försöker förklara hur jag känner och tänker, men det går inte ens göra sin röst hörd. Jag förklarar att eftersom han reagerar så starkt, så stärker ju det att jag har rätt. Men han blir irriterad och upprepar att jag borde lita på honom och lyssna på det han säger. Det är otroligt sällan vi hamnar i dessa disputer. Men när det väl händer så blir jag så ledsen och känner mig inte hörd alls. Hur fan ska jag göra? Bara stå ut? Klart jag litar på honom, men jag borde väl kunna få ställa en fråga utan att han ska bli helt utom sig. Han har inga aggressionsproblem eller så, utan känner sig anklagad. Vad ska jag göra? Snälla, snälla, hjälp mig.
Ja, alltså...
Somnar du eller vad händer?
Nej, jag sitter bara tänker. Jag tänker ju på att toalett är en sån här, jag tror att många killar ser det lite som någon slags frizon för att ja, men få lite tid för sig själv om man har barn och familj och det är stök och allt det där.
Men jo, men vad fan, hör hon att han pratar och stönar inne på toaletten och är där inne en lång stund, då måste han väl ändå i en relation kunna säga vad fan han gör det.
Alltså, ja, men alltså snälla, det är ju självklart. Alltså det är ju helt absurt. Och hela hans sätt att reagera på blir ju bara helt... Det blir, jag menar, det är så uppenbart att det är någonting. Men jag tror ju tyvärr att hennes taktik att på något sätt... överbevisa eller du vet ta till, gör ju att han blir helt och hållet det skapar ju nog bara en så här, han vet ju inte hur han ska hantera situationen och det gör ju, det triggar ju honom till att bli ännu mer aggressiv och avståndstagande och det blir ju lite problematiskt så att, och då har ju hon egentligen bara ett val att om hon då så att säga acceptera att han reagerar så, då måste hon ju hitta en ny strategi för att konfrontera honom.
Hur då är det?
Ja, alltså jag tror att antingen så får ju hon gå hårt mot hårt och säga så här, det här beteendet är oacceptabelt. Och så får hon liksom bara dra i bromsen och du vet agera därutefter. Eller så får hon hitta en lite mer diplomatisk lösning, att hon kanske vid ett senare tillfälle när han liksom är, när han inte är lika taggad, för att man märker ju på honom att han blev ju ertappad, det är ganska uppenbart. Och då får ju han en låsning och han har ju gjort fel, men ibland är ju inte livet så enkelt att även om en person har gjort fel så är det ju i slutändan det som betyder någonting att hitta en lösning och en väg framåt.
Ja,
alltså det
Gud,
spelar ju ingen
roll som att du är 75.
Ja, men det är ju, ja, jag vet att jag låter som jag är 75, men jag tror att i det här läget
vad hände med att vara så här, låsa upp hans mobil när han inte ser och kolla samtalslistan?
Ja, men det kan hon ju göra, men hon kan ju aldrig göra det när han står där med telefonen i handen.
Nej.
Så att i nästa läge alltså i det här läget, eftersom han reagerar som han gör, så kan man ju så här i efterhand konstatera att det hade varit bättre om hon hade noterat samtalet och sen vid ett obevakat tillfälle tagit en titt i telefonen och fått svart på vitt vad fan det är han håller på med. Och när hon har det på svart på vitt, då har ju hon möjlighet att agera därefter.
Mm.
Och Och då måste ju hon ju ta, då måste hon ju ta hänsyn till det som faktiskt är positivt, om det är så. Antingen så har han ju någon så här sex, jag vet inte om han ringer typ någon så här heta linjen eller han pratar med
det
någon.
Det tror jag.
Ja, alltså jag vet inte om han liksom, antingen har han ju någon så här betalsamtal att han så här ringer sånt där. Ja,
eller... Alltså vi hoppas ju att det inte är någon relation han har, för då är det ju...
Ja, men var relationen än, alltså vad det än är för relation, så är den ju antagligen med största sannolikhet baserad på någon slags, på något sexuellt. Alltså det betyder ju inte nödvändigtvis att han har något liksom känslomässigt engagemang utanför sin relation, utan han har väl bara någon slags osunt bekräftelsebehov han försöker då få ordning på.
Nej, men vadå? Han kanske behöver få utlopp för sin sexualdrift som han inte får med henne. Hon skriver att de har fantastiskt sex, men det är så här, ja, det tycker du, men det kanske inte han tycker. Han kanske inte är helt nöjd och behöver... Men det är också frågan så här, varför måste han gå in på toaletten och göra det här så uppenbart när hon är hemma?
Ja, det är väldigt...
Det är som att han liksom vill att det ska bli en situation av det här.
Nej, jag vet inte om han vill det. Jag tror bara att han... Alltså, om vi leker med tanken att han har en sexuell relation med en annan kvinna och att hon tog kontakt med honom och skickade någonting som triggade honom och att han därför smet in på toaletten för att, du vet, hon triggade igång någonting så här, som han liksom agerade dumt på, så att säga. Då försatte han sig ju i en dålig situation. Och den kunde han ju uppenbarligen inte hantera, och hans försvar är ju då att bara bli så här aggressiv.
Jo,
och gå
alltså,
till någon slags motattack.
Hon skriver ju så här, det här händer inte ofta. Det betyder att det händer. Det här var inte första eller sista gången. Det här händer. Det händer inte ofta. Nej, okej. Okay. Men det händer då och då. Eller hur?
Ja.
Så det här är ju absolut någonting som absolut måste sluta. Alltså det är ju svinotrevligt. Jag hade tagit otroligt illa vid mig om min kille gick in på toaletten och jag hörde ut i lägenheten hur han pratar med någon, stönar och sen kommer ut och blir aggressiv när jag frågar vad fan han håller på med. Jag hade ju skämtar du med? Vad är det här för relation? Vad tror du att det här är för någonting? Jag gå in och låsa in mig på toaletten och sitta och liksom stöna och prata med någon och sen komma ut och bara säga nej, jag har inte pratat med någon. Hur skulle du reagera på det då? Antingen har vi en relation där vi litar på varandra, anförtror oss varandra och berättar för varandra
och kommunicerar, exakt.
Ja. Ja, eller så är det ingen jävla relation. Punkt och slut, nästa.
Ja, nej, men så är det ju. Men sen så finns det ju andra faktorer att förhålla sig till, och det är ju barnen och boende och logistik, allt det andra vanliga dravlet. Så att, men någonstans så måste man ju komma framåt, alltså enade. De måste ju kunna kommunicera om det här. Han måste ju kommunicera så att hon kan ta ställning till, vill jag vara med en man som beter sig så här? Vad handlar det här om? Är det att han sitter och ringer betal sexchattar, eller vad är det han håller på med? Alltså man kan inte bete sig som han gör. Det är ju liksom solklart.
Nej. För att man kan ju också ha en relation där man faktiskt tycker att det är helt okej att han ringer en sexchatt och sitter och runkar till någon tjej som sitter och berättar vad hon gör med sig själv. Alltså, det kanske kan vara okej. Men det kan ju inte vara något som man gör bakom, alltså i smyg.
Exakt.
Och sen inte stå för.
Exakt. Så där,
ja,
har
då
ju
går
han,
vi vidare.
Ja, han har ju gjort fel och hon måste... Jag tänker spontant att hon skulle bara få svart på vitt. Alltså vid ett obevakat tillfälle, hon vet ungefär tidpunkten, kolla vilket jävla nummer det är han har på sin samtalslista och sen se vad det går till. Om det går till någon privatperson eller om det är någon sexuell... Så att du liksom har svart på vitt. Det behöver du ju aldrig säga till honom, men då kan ju du gå in i diskussionen och känna dig trygg med att du har 100% klart på vad fan det han håller på.
Alltså det förutsätter ju att hon kan hans kod i telefonen.
Ja, men om han ligger och sover så kan hon ju använda den här face recognition så här, och bara hålla upp det framför hans ansikte.
Ja, det är sant.
Det är så jävla kul.
Fan vad stressigt om han öppnar ögonen där. Va? Bara, ja, det var roligt.
Ja, jävligt kul.
Då kör vi vidare. Hej Bingo och Katrin, tack för världens bästa podd. Jag och min kille är mellan 24 och 27. Bor tillsammans i vår lägenhet på Östermalm nära Strandvägen. Vi har varit tillsammans i några år och har det väldigt bra. Han är supersnygg, rolig, smart, ordningsam och allt det där. Men det finns ett problem. Han jobbar inom investment banking på en av de mest framgångsrika bankerna. Det innebär att han är på kontoret från morgon till natt och reser väldigt mycket. När han berättar om sina arbetskamrater som tjänar flera hundratusen i månaden och vad de lever för liv, då blir jag ibland rädd. Jag börjar fundera på om jag vill vara en del av det livet. Jag älskar min kille över allt, men har börjat inse vad det kommer att innebära att dela livet med någon som är mer på jobbet än hemma. Jag vet att det krävs mycket jobb för att kunna bo och ha det bra, och jag är väldigt medveten om fördelarna. Men hur är era tankar kring att till exempel få barn tillsammans med någon som tjänar väldigt bra men som sällan är hemma? Kram på er och ha en fin vår och sommar. Alltså jag vill ju tipsa den här tjejen om att kolla
exit,
på den här.
Exit. Fan vad sjukt, det var det första jag tänkte.
Ja, det lät ju som en sån riktig exit-kille.
Ja.
Och så kan det mycket väl bli och vara. Sen, jag har ju många vänner som lever med såna här män och är liksom i våran, alltså så här 40-årsåldern, och de verkligen bara liksom jobbar, och all sin lediga tid lägger de bara på liksom familjen och liksom fina presenter till sin fru, och verkligen är superduktiga på att visa henne uppskattning för det hon gör. För att ofta är det ju så att är man tillsammans med en sån här banker, investment, börskille, då är det ju ofta så här, börsen öppnar och stänger, och det kan han liksom inte riktigt missa på grund av någon dagislämning. Så enkelt är det. Men jag tycker att hon är väldigt rätt i att hon liksom fundera på det här nu när hon är liksom 25 år, och om hon är villig att leva det livet. Alltså om hon ser framåt och det kanske skulle passa henne bättre att leva tillsammans med en kille som inte tjänar lika mycket pengar, men som kan ta halva pappaledigheten, som kan dela 50-50 på hämtningar och lämningar och vabbningar och allt det där som den här killen inte kommer göra. Ja, men då är det ju lite knepigt.
Men Katrin, om vi ska, alltså med våran samlade erfarenhet av vänner och bekanta.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och relationspodden och frågeställning och allting, så kan vi ju konstatera att nummer ett i ett lyckat liv och framförallt i en lyckad relation, det är ju att man inte på något sätt någonsin ska vara beroende av sin partner för att få den livsstilen man vill ha. Så att nummer
men jag tror inte det är det hon undrar över. Hon vill ju jobba och göra karriär själv, men hon vill göra det på lite mera liksom strukturerat, alltså normala former.
Men då är ju svaret enkelt. Jag menar, det säger sig själv att dina kompisar som har valt att då är ju svaret enkelt. Antingen så gör, för hon pratar ju om de här eventuella fördelarna. Finns det för andra fördelar i så fall att inte ha en närvarande pappa till barnen?
Pengarna såklart.
Ja, men tjäna dina egna pengar, säger jag.
Jo, visst, absolut. Men hon är ju kär i den här killen. Alltså hon är ju kär i honom. Så att det hon, alltså, jag har ju, nu vill inte jag säga namn, men vi har ju två väldigt, väldigt bra exempel i våran liksom närhet där, som lever i såna här relationer och där det funkar jättebra och där tjejen tjänar väldigt bra på att ha ett eget företag. Killen jobbar precis som den här killen och de genom det alltid har haft råd att ha en barnflicka på heltid som kan hjälpa till med hämtningar, lämningar och fotbollsträningar och allt vad det är. Och sen, jag menar, den lediga tiden, helger och kvällar och semestrar, så har man ju ett fantastiskt liv om man har så mycket liksom pengar som man bara kan göra fantastiska saker och resa och bo härligt. Och alltså, det behöver inte vara en fullkomlig liksom katastrof.
Nej, men man behöver ju absolut inte bo på Stockholms dyraste adresser.
Alltså jag tror, men måste man inte?
Nej, men jag menar det. Men här är det ju också att hitta något. Alltså det jag menar är den här känslan av att gå in i en relation och skaffa barn med en kille och det här livet då som hon beskriver då, som han kan ge henne för att han jobbar mycket. Det livet, utgångsläget för det livet ska ju vara att man kan få det livet själv. Att man inte går in, att man nödvändigtvis måste vara beroende av en annan kille för att få det livet. Och det är ju lite överdrivet i Exit, men det finns ju ett jävligt tydligt exempel på när en av de där killarna bara klipper bort. Det är väl två tjejer som är helt beroende av det här lyxlivet och allting, och så bara bestämmer sig de här snubbarna för att klippa dem. Och de har äktenskapsförråd och de har pengar och de har allting. Och så står de där liksom med sina så här plastikopererade ansikten och liksom tuttar och bara så här, hopp, då var det bara att flytta in i någon liten lägenhet här och så ska de börja liksom försöka fundera på hur fan de ska få ihop det.
Men det är ju inte där hon är, den här tjejen. Hon är ju i början av sin karriär och hon kommer nog, alltså det känns på sättet hon skriver på, tycker jag, att hon kommer nog inte liksom nödvändigtvis behöva vara en tjej som kanske hamnar i en sån situation, utan om de skulle separera i framtiden då kanske hon inte riktigt kan liksom hyra en yacht med en besättning på 20 pers som hon kan fortfarande åka till samma resmål och ta hand om sina barn och sig själv och allt sånt. Så att jag tycker inte att det behöver vara liksom att du tänker extremt i den här situationen. Jag tycker inte att vi har en extrem situation här. Det är inte så att
men,
hon skriver
men du har inga belägg för att hon ska göra karriär?
Nej, men jag säger bara vad jag tror och känner utefter att ha läst hennes mejl. Alltså det är inte så att hon skriver rakt ut så här, åh, det är så fantastiskt, han kommer tjäna liksom 500 000 i månaden och det gör att jag inte behöver göra någonting mer än att uppfostra barnen och promenera runt Djurgården varje dag. Hade hon skrivit så, då hade jag varit mera på din bana. Att så här, nej, absolut inte. Men här tycker jag att hon är mera så här, vill jag ha ett liv där jag liksom får, jag nattar barnen, jag är där och ger dem frukost, jag lämnar, jag hämtar. För det är ju det innebär. Men han kommer ju fortfarande kunna vara en närvarande pappa, fast på ett lite annat sätt. Och det behöver inte vara förkastligt liksom.
Nej, och det håller jag med om. Så att du har helt rätt i det du säger. Och jag kanske uttryckte mig lite luddigt. Jag menar bara att jag tror att det bästa alternativet för livet, det är att vara så pass liksom stabil, alltså att ha en egen plattform, att man inte någonsin är beroende av sin partner. Det är liksom utgångsläget, att man inte går in i en relation och tänker så här, åh vad bra att jag har en kille som jobbar så mycket och tjänar så mycket, för då kan vi få det här livet tillsammans. Utan snarare att man planerar sitt liv utifrån sina egna förutsättningar, och att man inte bara så här lutar sig tillbaka i stolen och säger, men gud vad skönt att min kille ger mig det här livet.
Det är inte det jag känner att hon utan det är mer det här liksom att hon är, hon beredd på att bilda en familj med en man som inte kommer kunna liksom dela på ansvaret.
Det måste hon ta ställning till, och det är helt korrekt. Men då menar jag bara att då måste hon ju vara så pass alltså förutseende att hon tänker så här, okej, vad händer när barnen är 5-7 år eller 10 år gamla och de bestämmer sig gå skilda vägar? Vad har hon då för möjligheter att ge barnen det livet och sig själv och allting, va? Så det måste hon väl i så fall ta under bejakande och ha i bakhuvudet. Sen finns det ju faktiskt en sån här gammal klyscha, och vet du vad det är? Det finaste man kan ge någon är sin tid.
Ja,
men det är men det är ju det. Alltså, det är det finaste man kan ge någon.
Jag har en tjejkompis som var ihop med en sån här kille och som fortfarande är ihop med honom 20 år senare. Och hon, samma sekund som de gifte sig och de hamnade i den situationen där det var så här, nu är det hon som kommer få rodda med hämtningar, lämningar, allting, och han kommer tjäna pengar men inte liksom kunna dela det med henne, så sa hon så här: från och med idag så sätter du in 50 000 varje månad på mitt konto och så kör jag på. Och då
det,
är en bra idé. För sen, nu har de inte separerat, men om de en dag skulle göra det, ja men då har de ganska mycket pengar nu efter 20 år.
Det är, tycker jag, det bästa jag har hört. Precis en sån lösning ska hon ha. Helt korrekt, tycker jag. Hon ska bara se till att det inte blir bortdribblad av honom som de här kvinnorna blir exit. För det är ju ruggigt jobbigt.
Ja, ruggigt. Mm. Nu kör vi sista frågan. Bästa Katrin och Bingo har en fråga om sex när man är 60. Fattar ju att ni inte kan ha någon egen erfarenhet av det. Men lite tankar och synpunkter kanske. Jag är 59 år, min man fyller 61. Vi har varit tillsammans i 9 år. Hovade in honom på match.com. Jag var där en kvart, såg hans vackra ögon. Oj, nu bullrar det väldigt mycket här. Jag ber om ursäkt för det. Det är pallar som hämtas till våra återförsäljare. Jag sitter på kontoret.
Mm, vad heter ditt företag? Vad jobbar ni med?
Clean Eating, vi jobbar med hälsosam mat, förstår du.
Spännande.
Jag såg hans vackra ögon, skrev och fick svar, och sen dess har det varit vi. Och det kommer alltid att vara vi. I den här åldern håller man inte på med något neurotiskt jävla tjafs och drama. Jaha, neurotiskt, förlåt. Neurotiskt. Neurotiskt, jag trodde det var någonting med erotiskt. Men hon menar neurotiskt. Jävla tjafs och drama. Utan vi är två självständiga, tillåtande personer som berikar varandras liv. Vi har det bra ihop och älskar och respekterar varandra. Vi bor i en stor stad, ser bra ut för vår ålder. Vi tränar regelbundet, är viktigare än någonsin, och vi äter bra. Vi har båda bra jobb och vi trivs med det. Vårat sexliv har varit bra och varierat. Men det senaste året tycker jag att min man har tappat det lite. Han tar inte initiativ lika ofta, mycket sällan faktiskt. Han säger själv att han är tröttare. Jag får anstränga mig med saker som jag vet att han gillar för att få igång honom. Sexiga underkläder, dirty talk, rollspel, porrfilm etc. Då tänder han och sexet blir bra för oss båda. Inget fel på potensen, men åh vad jag saknar morgonsex, mjukt hångel som blir keligt sex, vaniljsex. Det hade vi ofta innan. Hörde i någon podd att Bingo sa att äldre män blir som en mätt trött lejonhane. Ska jag bara acceptera att åldern gör att man måste ha mer stimulans att vilja? Förlåt, är du kvar?
Ja, jag är kvar.
Ja. Ska jag bara acceptera att åldern gör att min man måste ha mer stimulans att vilja ha sex, och därmed finns mig i att just myssex är det slut med. Han har kollat sitt testosteron och det ligger på en helt okej nivå. Annars skulle vi ha sett till att få upp nivån på den, såklart, på det såklart. Nu har vi sex ungefär 2 gånger i månaden. Och när vi har det är det bra. Men jag får anstränga mig rätt mycket för att få honom att bli sugen. Och jag saknar det lite romantiska myssexet. Är det bara att acceptera läget? Är det så här det brukar bli för äldre män? Vore kul att höra hur ni ser på det. Jag har såklart sagt till honom att jag saknar vårt hångelsex och morgonsex. Det kommer tillbaka, sa han. Men det verkar ju inte göra det. Tacksam för synpunkter. Wow, säger jag. Jag tycker att allting låter helt fantastiskt när jag läser det här och tänker att, alltså, jag har ju en tjejkompis vars mamma är, vad är hon nu då? Hon blir ju 70, hon är väl som min mamma, så runt 70 plus. Mm. som är så superaktiv på datingsajter och träffar killar och ligger runt och bara verkligen lever livet nu på gamla dagar. Och jag tycker alltid att det är så underbart och fascinerande och härligt att lyssna på när vi ses. Så alltså, berätta om din mamma, berätta vad hänt nu, och det är så mycket spännande hon håller på med, och det är så jävla nice. Så att uppenbarligen så verkar det funka väldigt bra för kvinnor i alla fall att ha liksom mycket sex uppåt åren. Men alltså det här med att han är 61 år. Jag tycker du, precis som hon skriver, brukar gnälla om att liksom män redan i 40 plus åldern börjar liksom så här.
Ja, men jag tror att de flesta män känner att när man passerar 40-strecket, då händer ju någonting. Alltså det är liksom en tydlig, ett avstamp där, va? Det är ju klart att det är individuellt och så, va? Men när jag pratar med mina liksom kompisar som är då 40 plus, så tycker jag att många känner en tydlig känsla av att man är inte lika taggad längre.
Nej.
Och sen finns det ju säkert någon som är supertaggad. Alltså jag menar, det är klart att det finns undantag, men min uppfattning, och jag tror att man kan påvisa det med studier och med vetenskap och biologi och allt möjligt, att det de facto är så. För jag menar, vi vet ju hur de här cyklerna ser ut. Liksom. När killar blir könsmogna ser de ju otroligt liksom, heta på gröten, alltså där i tonåren. Och kvinnor får ju ett sånt här eftersvall av en ökad sexuell lust. Eftersom man kommer närmare in på klimakteriet, och efter det så kan det bli svårare att få barn. Och då är det ju som att kroppen bara så här, nu måste du öka extra mycket om du ska utnyttja möjligheten att skaffa barn. Och så jag menar, det finns
det ju. Men vad tror du om den här specifika situationen då?
Alltså jag tror att det här är snarare frågan om ett mindset. Alltså att man kommunicerar, för det är precis som du säger, alla människor kan ju relatera till hur enkelt det är i den här nyförälskelsen att liksom vakna på morgonen, ta sig an och tid och ligga och pussas av morgonsex och kvällsex. Jag menar, alla vet ju det, och det är ju inte kopplat, tror jag, nödvändigtvis till åldern eller vad man finns. Det är ju kopplat till hur en relation vanligtvis är utformad. Att det här första liksom magiska året med nyförälskelse, allting går ju så otroligt lätt. Och sen skaffar man kanske barn. Nu är det ju inte det som de har gjort, va? Men om man ser de här liksom naturliga cyklerna som uppstår, alltså det är ju bara att se till oss två. Du och jag, Katrin, vi träffades, och du vet, vi gick ju långa promenader på Djurgården och bara skolkade från jobbet, och vi sa att vi låtsade att vara på jobbet, men i själva verket låg vi i våran sköna säng och bara gosade och jag kommer ihåg att du var så, du ville inte släppa, jag kommer ihåg att jag måste gå till jobbet, det får du inte, sa du, och så höll du fast mig lite. Jo, men Katrin, du går ingenstans, min lilla sockertopp, kom hit, ska jag gosa in mig. Och så skulle vi ökar en gång till, bara en gång till. Det var som att man liksom käkar mörk choklad, man bara tog liksom, man bara ökar och allting. Och sen så kommer barnen och allting, va? Och då kommer ju de här nya utmaningarna. Och sen när man har ett, två, tre barn, sexlusten kanske trappas ner lite, jag menar, då är ju sexlivet en utmaning, så det vidare att det kräver ett engagemang, det kräver att man håller sig fräsch, avsätter tid, liksom så här, på något sätt så måste man ju kanske, alltså säga så här, ja men liksom på onsdag, lillördag, vi stänger av lurarna, vi käkar en god middag, dricker vin, slappnar av, masserar varandra. Alltså man måste ju aktivt bestämma sig för att vi båda vill ha ett aktivt sexliv och är beredda att jobba för det. Det är ju så det måste bli. Så att det hon måste göra, hon måste ju kommunicera och möta honom. Han måste möta henne. Han kan inte bara säga så här, det kommer, lilla du. Ja, men vad då kommer? Det kommer inte alls. Antingen skapar vi förutsättningarna och jobbar aktivt för att kanske dubbla frekvensen, att vi ligger en gång i veckan eller två gånger i veckan. Att vi liksom aktivt jobbar för det. Och då kräver det ju att båda, och då är det ju ett mindset. För att om han bara ska falla tillbaka på den känslan han har när sexlusten trappas ner, nyförälskas allting. Jag menar, då blir det ju väldigt lätt för honom att säga så här, jag är inte så sugen. Nej, men då får du väl för fan se till att bli lite sugen. Gaska upp det, gubbskutt.
Det är så svårt. Alltså, det är så svårt. Mega svårt. Jag har varit i sådana situationer så många gånger i mitt liv. Man bara, går runt i lägenheten och bara så här, åh nej, fan, nu vill han knulla ikväll. Och jag är så osugen så jag vet inte vad jag ska göra med mig själv. Man lägger sig i sängen, åh, jag är så trött, gud, jag är så trött, så trött. Mm. Och man bara, åh, det är så jobbigt och man är så osugen. Och så kanske man har någon snubbe som inte alls är så här bäst på att få igång en. Utan men, då ska,
kan du bara vara tydlig med att du inte pratar om mig nu? För var det någonting jag var bra på så var det att få igång det. Alltså, oj, 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 oj. Nej, jag vet. Jag menar, det där är ju en omvind. Alltså, det är klart att i den bästa världen, du vet, de här lyckosamma relationerna som man hör om, du vet, folk som har levt upp väldigt länge och man så här frågar lite försynt, ja men hur är sexlivet? Ja, det är fantastiskt, för båda vill, båda är engagerade, båda två tycker att det är så oerhört viktigt. Men om, det kan ju falla åt båda hållen. Ibland så blir det en relation att killen känner sig otillfredsställd och tycker att man knullar för lite, och tjejen är så här, precis som du, bara, åh, jaha, ska vi ligga nu också? Vet du hur mycket det har varit idag med fotbollshämtning, lämning, hämta, ja, du vet, ja, så här, va? Och allt det där, va? Och sen som
ja,
jag pratar,
de så här, ligger man fel i psyken och det,
ja,
alltså, det värsta är så, här,
så man, har man inte
man har
diskat.
Varit i relation.
Jag tänker inte knulla förrän vi har diskat upp. Han, du kan gå ut i köket och börja diska så kan vi fanda om det sen. Någon knulla blir inte med den där diskon. Nej, det, och tvättkorgen också. Så när man går ut och ställer sig och börjar diska, då hör man någon som ligger inne i sovrummet. Och glöm inte, tvättkorgen ska vara tom, annars är det snustort här nere, ska du veta. Alltså, det är ju så.
Ja, men
så jag tycker liksom att...
men det jag ville säga också, om jag bara får flika in här lite snabbt, att man har ju som kvinna några få dagar varje månad när man har ägglossning och är dynkåt. Alltså, det är då man är det. Och sen är man i en relation där man liksom inte riktigt har kommit i den här platån, liksom vardagsplatån, då kan man ju verkligen bara så här få igång sig själv andra dagar också. Men är man i en relation som man har varit i några år, då är det ju liksom några få dagar i månaden som man verkligen är så här sugen på att ligga.
Ja.
Alla andra dagar är ju fan jävla kamp. Uppförsbacke.
Ja, exakt. Och det där tror jag är ett mindset. Hon måste få in i hans skalle att det, att det här är viktigt för henne, för hennes välbefinnande. Och om han bryr sig om henne, så är det ju självklart att han vill möta henne där. Och då ska ju hans mindset vara så här, fan, jag vet att min lilla kåta gumma, hon är 60 plus dynkåt, så här, jag måste verkligen engagera. Sexlivet blir ju, det är ju samma sak som att man vet vilket vin hon uppskattar, man vet vilken choklad hon uppskattar, man vet vad hon vill göra. Alltså, när man vet och förstår vad ens partner uppskattar och allting, ja, då jobbar man ju aktivt för att ge sin partner det, för att det sen i slutändan genererar i en lyckad generation. Eller i en lyckad relation.
Ja,
så att jag menar, det handlar ju inte om att kommunicera den här eventuella obalansen, utan hon måste ju bara få honom att förstå att det är vissa saker som är viktigt för mig, det är vissa saker som är viktigt så här. En relation handlar ju om att finnas där för varandra. Vissa är ju så lyckosamma att de hittar en partner där man har, där de här sexuella preferenserna bara liksom passar ihop helt perfekt som en jävla pusselbit. Och man bara, ja, det är helt sjukt. När jag är kåt är hon kåt, och då knullar vi. Men det är inte alla som har det så.
Nej, de flesta har det ju inte så.
Absolut inte så. Då är det ju för fan lika mycket jobb med det som med allt annat. Det är bara arbete.
Absolut. Ja. Du, hur har det gått med din nya parfym?
Alltså, vet du, jag måste läsa upp. Jag hade precis möte här med en tjej. Och när jag gick så får jag ett sms. Vad heter din parfym? Och då var det... Alltså, den tjej. Och då tänkte jag så här, gud, alltså, det är ju ett otroligt, det är ju någonting väldigt positivt, tycker jag. Och då är det min nya parfym från parfym.se som heter Tom Ford Old Wood.
Oh, bara ordet wood gör att jag fattar att det är en god doft. Allt med wood och sandalwood och ramwood, och det är så jävla nice i parfymer.
Ja, jag tycker att den luktar så gott. Och jag menar, hallå, brukar man få, om man får ett sms från en tjej som man haft möte med, liksom, du vet, man kramar om varandra, skiljs åt och så får man det där smset. Det tycker jag är ett väldigt gott betyg på en parfym.
Ja, verkligen. Mm. Och då kanske vi ska passa på att berätta om vår landningssida också på parfym.se.
Exakt vad vi ska berätta.
Nej, men berätta du. Den heter parfym.se/
relationspodden.
Jag vill gå in och se direkt när vi pratar här. Men jag får fan inte till en slash. Slash, man säger väl det. Parfym.se/relationspodden. Mm. Säger man inte så? Mm. Precis, för om man skriver parfym.se/relationspodden, då kommer man ju in och kan se dina och mina favoriter. Mm. Och då ska jag kolla. Vad sa jag att den här heter nu? Du har ju massa Tom Ford-dofter här. Aj, är Tom Ford det enda du...
Nej, men jag gillar Tom Ford. Och den här heter Oud Wood. Men det kan tyvärr vara så att den är slutsåld. Jag vet faktiskt.
Nej.
Jo, jag vet. Det är det som är så hemskt.
Det... Ja, för den finns inte på våran sida nu. Jag kollar as we speak.
Ja, och då är den, då är den så poppis just nu.
Mm. Mm. Och då... vet du vad jag provar för parfym nu? Jag vill inte vara sån, för den är svindyr. Mm. Alltså, den är så dyr, va? Men så värt det. Och den heter, alltså du vet, bara namnet gör ju att man går bananas. Den heter ju Russian Leather. Mm. Och det är en varg som ylar i månsken på förpackningen. Och den kan jag säga, den är fullkomligt magisk. Och den är, det är en liten flaska och man använder den bara liksom på kvällen och så speciella tillfällen. Men jag kände i alla fall att jag ville tipsa om någonting speciellt. Jag gillar ju inte saker som alla andra har. Jag gillar ju inte så här, nu kommer något jättestort märke ut med sin nya sommardoft. Mm. Då skulle jag ju aldrig köpa den.
Och jag kan helt ärligt säga att jag var lite som du på den. Men nu har jag kommit fram till att det jag vill med min parfym, det är att få ett sms som jag fick idag. Det tycker jag... Ja, alltså för mig är det avgörande.
Ja,
alltså att Nova och att du, att min lilla gulliga exfru Katrin, att hon tycker att jag doftar gott. När jag kommer hem till dig på onsdagsmiddagen som igår, du bara, åh gud vad du luktar gott. Alltså om du reagerar så på min doft, då tänker inte jag så här, åh gud vad tråkigt att det var Tom Ford, ett välkänt parfymmärke. Nej, då tänker jag bara så här, shit på en fritt, rätt parfym. På parfym.se. Vi har väl en kod också?
Vi har en kod och det är BINCAT.
Det är BINCAT 15 som ger 15%.
Mm-hmm. Okay.
Och då går man in och det ger ju 15% på parfym.se. Och går man in då på landningssidan parfym.se/relationspodden, så ser man våra favoriter. Mm. Ser man inte våran favorit där, då är den tyvärr slut. Ja, men alltså, då får man bara hålla ut tills de får in den igen. Man komma tillbaka.
Och jag har lagt ut, jag har fyllt på min sida nu med massa med sminkgrejer och ansiktskrämer och en grym retinol och sådär. Så att gå in och kolla parfym.se/relationspodden. Du, Bingo, med de orden ska jag kila iväg och lämna och hämta på fotboll och sådär.
Ja. Och till er alla, fortsätt lyssna, fortsätt mejla era frågor till bingcat@relationspodden.com, så hörs vi nästa vecka.
Hej då.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory, och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.